Välkommen till Värmland Operas levande programblad. Nu i all helgonatid är det dags för ett av Mahlers större verk, hans andra symfoni som också kallas Uppståndelsesymfonin. Den ges fredag 1 november i Brunskog kyrka och söndag 3 november i Karlstad domkyrka. Värmland Operas orkester spelar med Musikhögskolan Ingesunds orkester, Camerata MHI. Solister är sopranen Ann-Louise Lögdlund och mezzosopranen Rebecca Fjällsby. Körsångarna kommer ifrån Karlstad motettsällskap och Musikhögskolan Ingesunds kammarkör. I detta levande programblad får du höra om tillblivelsen av symfonin och varför det tog tonsättaren över 6 år att färdigställa den. Dessutom får du en guide till verkets alla 5 satser via dirigent Johannes Gustafsson och Nils-Eivind Bjerkestrands verkkommentarer, vilka är inlästa av Björn Edward.
Gustav Mahler var bland de sörjande då den berömde dirigenten Hans von Bülow begravdes i februari 1894 i Sankt Mikaelikyrkan i Hamburg. Då kören stämde upp i Friedrich Klopstocks koral Auferstehen, ja, Auferstehen, blev det plötsligt tydligt för Mahler hur han skulle komma vidare med den symfoni som han arbetat med under 6 års tid. Själv beskriver han händelsen som: det sinnestillstånd jag befann mig i då jag tänkte på den döde motsvarade precis det som kännetecknade verket som aldrig gav mig någon ro. I ett givet ögonblick sjöng en barnkör Klopstocks åde Uppståndelsen. Jag kände mig upplyst. Allt stod klart för mig. Det enda som återstod var att översätta denna känsla till musik. Därför får denna symfoni ofta tillnamnet Uppståndelsesymfonin. Mahler hade 1891 spelat den första satsen på piano för sin mentor och vän von Bülow. Dennes kommentar: om detta är musik förstår jag ingenting om musik, gjorde att Mahler hade fått skrivkramp. Först efter Bülows död och begravning lyckades han fortsätta arbetet. Han skrev också in Klopstocks åde i den mäktiga sista satsen. Symfonin skulle då den blev klar 1894 få ett enormt omfång. Inte bara i längd utan också beträffande dimension. Full orkester, 2 solister och kör. Det är inte ovanligt att likna den vid Beethovens 9. Men det som är karaktäristiskt för Mahlers stil är att trots möjligheterna till stora klangliga resurser flätar han in kammarmusikaliska inslag. Därför skiftar detta stora och långa orkesterverk mellan kraftig dynamik och neddämpade kammarmusikaliska avsnitt.
Man kan ju tycka att det är lite underligt av Gustav Mahler som var en så erkänd och skicklig och medveten operadirigent aldrig skrev någon opera. Även om det finns någon sorts försök till någon korsning mellan opera och oratorio före symfonierna som heter Das klagende Lied. Men sen när man börjar att se på Mahlers symfonier och kanske i synnerhet den andra symfonin så börjar man förstå att den här designen, dramaturgiska designen och användandet av röster för att uttrycka någonting både extra musikaliskt men också musikaliskt märker man fort i symfonin att det kunde han precis. Och troligen så ville han nog kanske aldrig skriva någon opera även om han hade ett behov för både text som en del av inspirationen till sina stycken men även som innehållsligt väldigt bärande, men och då framförallt med att använda röst som instrument. I Mahlers 9 symfonier så är det så att det är faktiskt inte så många som är rent instrumentala. Det är, om man nu säger så, bara 1:an, 5:an, 6:an, 7:an och 9:an som inte har röst i sig. Så ganska tidigt i den här andra symfonin, så visserligen så dyker solisterna upp först på slutet, men han byter riktning ganska tydligt. Och vid den här tiden på 1890-talet så var det fortfarande så att Wagners idéer om att Beethovens nia var liksom den nya förebilden, att Beethoven insåg att för att uttrycka, detta är Wagners ord, att Beethoven inser att för att kunna uttrycka någonting större musikaliskt så måste man ha röst till hjälp. Sen visste inte Wagner om att Beethoven hade skissat en 10:e symfoni utan röster, men det har man upptäckt senare. Men då det här att skriva symfonier som är av den här magnituden, för att använda ett tjusigt ord, den här storleken, för den första och den fjärde symfonin klockar in på strax under en timme, eller ganska precis en timme. Men trean är 90 minuter, tvåan är 80 minuter och femman är 70 minuter och nio, de drar, det är en helt annan, om man jämför då med att till exempel en Haydn symfoni brukar vara ungefär 30 minuter kanske, en stor Mozart symfoni är 40 minuter och Beethoven när det drar i så börjar det krypa upp mot 50 minuter, pastoralsymfonin och nian blir kanske en timme, men det säger något om formatet. Och det finns en väldigt känd passus när Mahler var i Helsingfors och träffade Sibelius. Och de var för övrigt inte ett dugg överens om vad en symfoni skulle vara. Och Sibelius pratade alltid om att en symfoni skulle vara ren och klar och enkel och strukturell till det yttre. Men att det innehållsmässigt skulle vara väldigt liksom raffinerat och organiskt uppbyggt. Och Mahler tyckte precis tvärtom, att han sa då att en symfoni måste vara precis som världen, den måste innehålla precis allt. Och den andra symfonin är väl den första liksom symfonin hos Mahler som verkligen har den här riktningen. Det finns både mycket högt och lågt i första symfonin givetvis, men den här har allt möjligt. Och det intressanta är ju hur han hela tiden, från och med den här symfonin så brukar man, men symfonierna 2, 3, 4, 5 brukar man ofta kalla för Wunderhorn-symfonierna, eftersom han fick inspiration från egna sånger. Och det ska man ju också tillägga, att den första symfonin är också inspirerad av sånger, men där har han gjort texten själv. Det som heter Lieder eines fahrendes Gesellen ligger till grund. Så de här små sångerna som han fick tag i den här diktsamlingen Des Knaben Wunderhorn, alltså ynglins magiska ymnighetshorn, eller vad ska man översätta det med, med fantasier och sagor. Och det är alltid från militärtexter till små poetiska saker och kärleksberättelser, och de är i sig själv väldigt mycket högt och lågt, vad som är allvarligt och vad som är oseriöst.
Den första satsen i symfonin skrev Mahler klart redan 1888. Först såg han på den som ett eget verk och gav den också ett eget namn, Totenfeier. Satsen är en gigantisk sonatsatsform som rytmiskt sett är strukturerad som en marsch, men som är bästa Mahler-anda både har lyriska och pastorala drag. Inledningsvis hade Mahler ett programinnehåll till denna symfoni, liksom till den tredje, men som han senare drog tillbaka. Detta kan dock tolkas som tecken på att båda dessa symfonier nog var tänkta som symfoniska dikter. I första satsen var troligen programidén ett försök till att uttrycka rädsla för döden, ödet och meningen med livet. Mahler var själv inte nöjd med den andra satsen. Detta till trots blev den senare betraktad som en av hans bästa. Det grundar sig i att satsen är uppbyggd av en kombination av rondo och variationsformer, en säregen variant som man ofta använder i långsamma satser. Den andra satsen är en skarp och tydlig kontrast till den första. Grunden till den tredje satsen finner vi i en av de mest sublima och ironiska sångerna från cykeln Des Knaben Wunderhorn, Sankt Antons predikan till fiskarna. Melodilinjerna avbryts tre gånger av fanfarer. Satsen avslutas med att frammana en oroväckande atmosfär. Den fjärde satsen Urlicht är en transkription av sången i satsen med samma namn från Wunderhorn-cykeln. Instrumentationen är transparent och skapar en enastående kontrast till de övriga satserna. I den femte satsen följer Mahler sin program är det tydligare. Bland annat hör vi återigen de fyra tonerna av medeltidshymnen Dies Irae och koralen Auferstehen. Vi hör det Mahler kallade den stora signalen, nämligen apokalypsens trumpeter och helgonkören. Denna domedag är dock inte tolkad med skrik och tjut utan via stillhet. Körens entré i pianissimo är betagande. Och alt- och sopransolorna instämmer «O Glaube». Därefter kommer den mästerliga avslutningen med ett sista dynamiskt crescendo, först av solisterna, sedan från kören och som slutligen kulminerar med full orkester och orgel.
Eftersom första satsen och symfonin är så pass i tid avskild från resten så förstår man att det hänt rätt mycket emellan. Första symfonin hänger rätt mycket ihop med första satsen hänger väldigt mycket ihop med första symfonin. Det är en sorts begravningsrit över hjälten som har dött igen. Men sen så blir den andra satsen direkt en sång, även om den inte har en existerande sång som förlaga, men det är vad tyskarna skulle kalla för en lied. Och sen då den här enorma avslutningen på andra symfonin där de tredje fjärde satserna går ihop i ett är präglade av två sånger, Wunderhorn-sånger. Där den första handlar om Antonius som har tom kyrka och tycker att han har en så bra predikan så han går ner till floden och predikar istället. Och då märkligt nog är alla fiskarna väldigt intresserade av det här, tycker han. Och de är väldigt, väldigt nöjda med predikan, men så är det så att han inser att det är ett misslyckande eftersom de fortsätter att vara precis som de alltid har varit. Att ålarna slingrar sig och att, vad är det mer för fiskar som är, att karparna är lite tjockskalliga och sådär. Men det är en väldigt fin karaktäristik av typer, alla de här fiskarna som det berättas om. Och jag tror att Mahler såg nog rätt många personligheter i alla de här olika fisktyperna. Det är väldigt till exempel med, vi har ju på svenska har vi ju näbbgädda, det är ett sånt där ord som man inte får använda nu för tiden, men det finns med spetsnosiga gädder finns uppramsade i den här sången. Och den ligger till grund för en sorts fundering, den här sången. Och Man hör faktiskt hur musiken ringlar sig fram väldigt mjukt. Men så kommer det ett stort avbrott när någonting som först är positivt och bejakande och uppmanande går över till att bli en ren desperation. Leonard Bernstein pratade alltid om att det var pojken som bankade på himlens port och inte tog sig in. Den här, så den stora kraften och som fort leder över i den här frustrationen som dör fort hän, den här uppgivenheten, och kommer tillbaka till då att predikan faktiskt har misslyckats och att alla bara fortsätter att vara som de är, går ut i ingenstans. Och då tar direkt nästa Wunderhorn-sång över, och den är precis som den är i sångerna, den här satsen Orlicht, som söker sig mot någonting. Man kan tolka det som Gud, men det kan också vara något annat. Och hur en liten ängel stoppar personen och säger att du får inte komma längre. Men vad vi människan säger att absolut inte, det finner jag mig inte i, jag ska dit. Och det är någon sorts både mantra och motto för hela den här symfonin som jag har fått namnet Uppståndelsesymfonin, att man väldigt gärna, man vill vidare, man vill ta sig ur sorg till och fyllas med kraft. Och det kan ju också handla om liv och död i en större bemärkelse, men den här människan säger att Gud har gett mig ett litet ljus och det räcker för att ta sig vidare. Och precis när den här vackra, stillsamma sången dör hän, så kommer precis den här musiken återigen, där man då desperat bankar på himlens port och vill ta sig in. Men nu med en ljus idé, är som en liten vision nästan. Och det speciella med den här satsen är att man två gånger får höra slutet, även om man inte vet om det. Man får höra, liksom, om det nu ska kallas för en bild av paradiset eller någonting liksom väldigt vackert som man vill uppnå, så ser man det väldigt långt bort och man anar det som i en, ja, i, liksom i dimma eller i en dröm väldigt, väldigt långt bort. Orkestern spelar all den här fantastiska musiken. Den kommer två gånger före den då liksom kommer ut i full kraft mot slutet. Men vägen till den här uppståndelsen är ganska lång, och den går, den här, när den här första visionen har lagt sig, så kommer det som Mahler kallar för ropet från ödemarken, eller jag ska inte citera Jack London med skriet från vildmarken, för det är något, samma, något annat, men det här ropet ut i tomheten, när det är, man hör ett horn liksom skicka ut en signal som aldrig får svar. Och därifrån så utvecklar sig musiken mycket till något, till mycket liksom våldsammare och kraftfullare. Men den här, det som Mahler gör lite snitsigt, han använder den här gamla medeltida hymnen om vredens dag, det som heter Dies Irae, som är en känd melodi. Han använder den i stort sett liksom lika, han gör lite varianter på, men man hör hela tiden. Och den här dystra koralen blir mer och mer uppeldad, och till slut blir den någon sorts nästan lite krigisk musik. Alltså man har det som ungrarna kallar för förbunkos, som är de liksom äggande musik som gör att folk ska både vilja slåss och ta värvning och allt sånt och vara med och driva den här kraften. Och den här musiken, den här medeltida hymnen, eller tonföljden av den medeltida hymnen ska man säga, förvandlas till någon sorts väldigt kraftfull och framstormande marsch. Och när den här musiken sen återigen, man har fått den här visionen i en annan variant, men kanske lite mera, med lite mera kött och ben, lite mera liv i sig, så dör musiken återigen hän. Och då kommer det som Mahler kallar för den große Appell, alltså den stora liksom uppmaningen. Och då kommer det här ropet ifrån ödemarken igen, men numera får den svar. Både av något som Mahler kallar för fågelläten, det är två flöjter som spelar, men även av andra brassinstrument som på olika håll liksom svarar på den här appellen och samlas. Och när det är lätt då att gå till Johannes uppenbarelse och det här med de sju trumpeterna som ska väcka de döda. Men i alla fall vad som händer när den här appellen lugnar ner sig och det är helt svagt, där kommer kören in och sjunger den här kroppstocktexten om uppståndelsen. Det är väldigt lite av texten i den här symfonin som är kroppstock, för Mahler tyckte att han kunde förbättra på och göra om, vilket han ju gör, och den flyttar sig ganska fort. Men vad som händer då är att när kören har kommit med den här kommentaren om att det faktiskt finns en uppståndelse, så börjar den här vackra musiken eller av paradiset eller liksom det målet att etablera sig mer och mer. Det får mer och mer kropp och det blir mer och mer kraftfullt. Och så kommer det ett av de mest speciella historier, liksom ögonblicken i musikhistorien tycker jag, för kören säger att nu är det dags att sluta och vara rädd. Väldigt, väldigt svagt. Det är inte ens en uppmaning, det är bara att sluta och vara rädd. Och sen så svarar alla mansröster väldigt, väldigt starkt att förbered dig utan någonting mer. Och sen så svarar hela kören svagt att förbered dig på att leva. Och det är en ganska fin bild på livet ändå, för jag tycker inte man behöver att prata om död och uppståndelse, för att sorg kan vara lika mycket död, eller misslyckande kan vara lika mycket död, och det handlar om att hitta det där och faktiskt sluta vara rädd och förbereda sig på att leva, som Mahler så tjusigt formulerade. Och när den appellen, den vad ska vi säga, textliga uppmaningen har klingat, då infinner sig det här målet eller paradiset som vi har fått vänta på i 75 minuter.
Denna monumentala symfoni tar upp mänsklighetens stora frågor. Livet, döden och livet efter döden, tro och kärlek. Den rör sig från mörker till ljus, från död till hopp och uppståndelse. I ett humanistiskt perspektiv kan denna symfonins innehåll tolkas som att komma ut ur mörkret och in i livet.
Du har hört ett levande programblad från Värmland Opera. Mahlers andra symfoni, Uppståndelsesymfonin. Dirigent Johannes Gustafsson har gett oss en guide till verkets alla fem satser. Och Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer berättade av Björn Eduard.